Du, det är något som är...
Ja, Kristoffer.
Men jag försöker få det att låta som att det inte är ett monster.
Du misslyckades.
Nej, det gjorde jag inte alls.
Det gjorde du visst det.
Jag tror att det bara är för att du vet att det var det som det lät som att det misslyckades.
Nej. Kör igen.
Ja, men,
Du.
så här, du? Nej.
Okej. 94 året då Sverige tog brons i fotboll. Även
Gud, jag är imponerad, Magnus.
samma avsnitt du lyssnar på. 94 alltså.
Just det. Vi tog även guld i ishockey det året, i OS.
Alltså.
Ett bra år för svensk idrott. Jag gillar att du öppnade den här Pandoras-asken, för nu kommer jag vilja sitta här och prata sport hela timmen.
Det var ju jättemärkligt. Det är jättemärkligt att du tycker att det är imponerande att jag känner till fotbolls-VM 94.
Ja, men jag har ganska lågt förtroende för dina sportkunskaper.
Det är enbart en komplimang.
Det var väl Carl Bildt som det sägs helt och hållet, alltså det gick helt och hållet honom förbi att Sverige hade vunnit brons i fotbolls-VM.
Det är ändå
Han
sunt.
var ju statsminister i Sverige och menade på att han hade viktigare saker att tänka på, vilket han förmodligen hade också.
Ja. Vilken fantastisk statsman Carl Bildt är. Helt otroligt.
Är det den här podcastens jobb nu att kalla Carl Bildt för en fantastisk statsman?
Numera kommer
Du
jag göra det till
kämpar
en.
desperat för att tvätta bort de här socialistanklagelserna som Aron Flam kastar på dig. Nästan så att man anar en viss överkompensation.
Jag gillar ju Carl.
Ja, jag förhåller mig opartisk.
Nej, det gör du ju inte.
Förutom gentemot Sverigedemokraterna då. I övrigt så...
Jo, men jag vet ju att du också gillar Carl.
Han är ju en skön karaktär, det måste man ju tillstå.
Ja, som politiker tänker jag inte uttala mig överhuvudtaget.
Nej, nej,
Eller
nej.
jo, som politiker tänker jag uttala mig. Jag tycker ju att han är en skicklig retoriker, politiker.
Ja, jo, men det får man ju säga. Han har en viss charm. Sen så finns det ju en annan typ av problematik med Carl Bildt som man kanske inte behöver gå in på.
Ja. Avsnitt 94 av Interrasismen podcast tar sin början. Mitt namn, Magnus S. Bengtsson, Kristoffer Gummesson, Umeå belägrad.
Ja,
Lägen.
jag har redan kastat mig in i avsnittet utan att bli ordentligt presenterad. Det var oartigt av mig kanske.
Denna podcast som pratar om Sverigedemokraterna och politik kring dem. Ish.
Just det. Jag märker att du försöker att variera de här beskrivningarna av podcasten för varje avsnitt numera. Det var mer enhetligt en gång i tiden.
Ja, men det var mycket mer tajt, sådär. Det klämde in oss i en liten box. Och sen så insåg jag att vi hela tiden är utanför den här boxen och fiskar åt andra håll.
Ja, det är vi ju faktiskt.
Men kanske det var någon som påpekade att hela sajten borde ju uppdatera beskrivningen i och med att Alternativ för Sverige har kommit in på arenan. Och det kan ju vara vettigt.
Ja, absolut.
Men även, alltså jag menar, vi är ju ute och kikar på NMR och så ibland också, liksom. Fast vi skriver aldrig om dem, förvisso.
Gör vi aldrig det? Det är
Nej.
sant. Sant. Vet du vad? Jag tänkte komma med ett lite spontant announcement här.
Jaha.
Jag har bestämt mig för att vidga mina vyer och utöka mina plattformar.
Jaha.
Har du någon gissning om vad det innebär?
Att du ska börja twittra.
Ja!
Nej.
Jag ska börja twittra, det alla har väntat på. Är det inte så?
Vem fan har väntat på att du ska börja twittra?
Men du har legat på mig att jag ska börja twittra.
Mm, det är förvisso sant, men du sa alla har väntat på. Och för det andra så handlar det bara om att jag inte orkar ta dina snedsteg.
Jag har tänkt på att det är en sån här bra verktyg för att liksom hålla sig ajour i debatten. Så nu får jag sätta mig varje vecka och liksom sätta mig in i allt som har hänt under en hel vecka. Om jag istället får en massa notiser och sitter och bråkar med folk om vad som har hänt under veckan, då kommer jag ju ha mer kött på benen inför de här researcharbetena som vi gör inför varje avsnitt.
Det är förvisso sant, men jag vet inte om du är beredd att betala det priset.
Vi får väl se. Jag tänker ge det ett försök i alla fall.
Mm.
Har du något tips att komma med till en nybakad twittrare?
Nej, jag har inte en aning. Jag försöker undvika Twitter så mycket som möjligt. Ja, alltså prata inte med någon.
Men det, jag vet inte, du ser inte den större poäng i det. Jag är lite sugen att gå in och ha så här meningslösa, ändlösa debatter med idioter.
Alltså jag hade ju köpt det om jag var typ 65. Eller numera är det väl så här 78 då.
Du menar pensionär? Ja, så mycket för sig.
Otroligt mycket tid, ja. Jag antar jag. Det har ju förmodligen inte pensionärer idag heller. De har säkert fullt upp. Men alltså det är jag...
Ja.
jag kan inget av svenska pensionärer.
Nej, alltså jag känner ju några stycken och mitt intryck är inte att de verkar ha fullt upp, men det kan vara fel.
Nej, men så här, alltså Twitter är ju otroligt tacksam för att få ett direkt flöde, det är ju klart.
Ja.
Men det är ju sitt eget lilla mikrokosmos också.
Men det var faktiskt efter att jag lyssnade på ett avsnitt utav en annan podcast, nämligen Haveristerna, som ju bland annat drivs utav Myra och Henrik på Interrasismen, som jag slogs av att fan, det kan nog vara rätt bra att skaffa Twitter för den här poddens skull, alltså för att då, man kan ju följa upp Twitter-tjafs i podden möjligen, om man får liksom uppslag och så på det viset. Det var det de gjorde nämligen, så jag tänkte att det här kanske är en idé.
Du menar alltså att du ska skapa dina egna nyheter?
Lite så. Sen så jag hade också någon fundering på om jag skulle liksom bara som socialt experiment som man sen kan redovisa i podden. Alltså jag försöker hitta nya vägar här, vet du.
Mm-hmm.
För att hitta content. Och då tänkte jag att om man skulle ge sig in och agera något slags troll i samhällsnyttskommentatorsfält eller så och se vad man får för respons. Det var min första tanke. Sen så tänkte jag att men då kan jag lika gärna börja twittra och så kan jag göra roliga grejer utifrån folk som skriver till mig där.
Ja, men det är sant. Men du kommer ju hamna i där alla svenska kvällstidningar och alla andra journalister är. Inte alla andra, såklart. Men i att börja tro att Twitter är världen, typ. Och sen
ja,
bygga hela artiklar på att typ 10 pers på Twitter har sagt någonting.
Jo, men då får man ju ändå tänka på att alltså Aftonbladet är väl typ den enda tidning i Sverige som är ekonomiskt lönsam just nu. Så vi måste ju tänka lite alltså rent businessmässigt här. Vad är det som säljer? Jo, Twitter-tjafs uppenbarligen.
Gör verkligen? Ja, jo, i och för sig. Jag läste en väldigt trevlig krönika av Jack Werner. Du vet, mannen som är hela Sveriges fake news-granskare, typ.
Ja, han driver ju viralgranskaren på Metro.
Ja, men han har gjort sig lite till en expert inom just det där området med internet och digital fortbildning, ska man kalla det så.
Mm.
Källkoll och sånt där. Han skrev någon ganska intressant artikel om den här vingummi, vad ska man kalla det? Incidenten. Kan man kalla det så?
Jag vet inte riktigt vilken du refererar till.
Det var, jag tänkte berätta faktiskt för att ge lyssnaren en chans att hänga med i samtalet. Det här gick alltså ut på att det var en pappa som hade rasat, som det heter, för att det hade stått olika spritsorter på vingummi som han hade köpt till sin son. Och det här var han mycket upprörd för, uppenbarligen. Och så hade någon gjort en grej av det.
Sorter, alltså typ whisky och sånt där.
Jag tror det var, ja, det var mer, jag vet inte vad det var, en stor likör. Eller så här, ja, jag vet, något
likör, hotell. Det står ju på alla dina askarna också.
jag kom, men det var olika liksom brands, så att säga, på sprit.
Right.
Som stod på vingummorna. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men det är i alla fall sprit. Han var upprörd över att det stod, han tyckte det var fel att hans son skulle äta det och läsa det. Han hade precis lärt sig att läsa så.
Ja.
Men
skaplig moralpanik måste jag säga.
Ja, absolut. Och det var väl, men det var det som var Jack Vernes poäng, och det är ju såklart någonting vi själva gör skyldig till, och han erkände att han själv gör sig skyldig till det. Men när man tar en sån här grej, alltså den första som borde bli avskedad är ju journalisten som har skrivit det här. Mm. Med tanke på att han gjorde en klassisk höna av en fjäder, så att säga.
Mm.
Varför är den här mannen överhuvudtaget en nyhet? På något sätt intressant för någon människa.
Det gör de ju ganska ofta, men vi pratade ju om det för något avsnitt sen också, om, eller för flera avsnitt sen, nu kommer jag inte ihåg när det var, men om den här mannen som kände sig kränkt av att det stod, alltså på maxkvitton, att det stod beställ i automaten nästa gång.
Ja.
Men alltså, jag tror att de gör... Den typen av artiklar måste de ju göra med viss glimt i ögat, så att de garvar lite grann på redaktionerna själva åt.
Jo, men exakt. Men det är det som är Jack Vernes poäng, liksom. Att någonstans så finns det ju också ett problem i att vi för fram det här och alltså gör det till en stor grej. Framförallt kanske mot den här mannen då. Och så blir det en viral grej av det.
Mm.
Ja.
Nej, men jag hörde, jag tror att det var i Alex Schulman och Sigge Eklunds podcast, där de pratade om någon artikel om att Edvard Blom hade halkat, det kan ha varit den, det kan ha varit en annan också, om att Edvard Blom hade halkat på ett bananskal. Var det en artikel som handlade om i Aftonbladet. Då hade de till och med lagt in i en disclaimer i slutet på artikeln att, ja, alltså, innan du börjar skicka arga mejl så ska du komma ihåg att det var du som klickade på rubriken om Edvard Blom som halkar på ett bananskal.
Mm-hmm. Väldigt... Victim blaming.
Jag vet inte om det är victim blaming, men det är väldigt meta på något sätt.
Ja, men absolut. Men är inte det att gömma sig själv bakom att, ja, men du vill ju ha det här?
Jo, men alltså det är det ju. Jag har alltid sett Aftonbladet som, eller inte alltid kanske, men i viss mån ändå en sån här publikation som vill vara så här gammaldags, hederliga publicister med principer och såna saker. Mm. Det man gör i det fallet, det är väl att man bara anspelar på, alltså rent så här kommersiella intressen. Man visar på att, ja, men du klickar ju på det, klart att vi skriver om det då. Då ger man ju så att säga upp all sin publicistiska integritet och bara hänvisar till marknadsintressen. Och det är väl upp till dem om de vill liksom ta den rollen, men det kostar ju på i så fall. Det kostar ju förtroendekapital, menar
jag. Ja, men exakt. Men där har väl, alltså, de stora kvällstidningarna bland andra har ju sig själva att skylla i mångt och mycket för att de kanske har förlorat en del legitimitet.
Mm.
På grund av det. Det här är ju ingen superspaning, såklart. Men det blir ju svårare för folk att ta Aftonbladet på allvar när de liksom har de här klickartiklarna om, ja.
Ja, precis.
Edvard Blom som snubblar på ett bananskal.
Ja. Nej, det är lite dubbelbottnat det där. Men det är klart att tidningens integritet får ju en smäll. Det är något som är väldigt fel med Sverigedemokraternas partiorganisation, tycks det som. Efter att ha petat stora delar av sin riksdagsbänk inför årets val, så har avhoppen till det nystartade Alternativ för Sverige verkligen haglat. Senaste raden var bara häromdagen när Mikael Jansson, alltså Sverigedemokraternas förre partiledare och nuvarande riksdagsledamot, som nu alltså meddelar att han lämnar Sverigedemokraterna för just Alternativ för Sverige.
Mm.
Har du hört om det?
Ja, absolut. Jag noterar att han är den sjunde då politiska vilden i riksdagen.
Ja, visst är det det. Alltså, jag räknade lite grann på det själv och kom fram till att det måste vara 7 riksdagsledamöter, alltså på sverigedemokratiska mandat, som har blivit politiska vildar under den här mandatperioden.
Exakt, och jag förstår det här ett nytt rekord i Sverige.
Ja, jag har faktiskt lite tyngd bakom det påståendet. Det är statsvetaren Tommy Müller som menar på att det är siffror som saknar motstycke i svensk politisk historia.
Ja, vad kul, jag läste det någon annanstans. Inte någon aning var.
Jag tror att det var Dagens Industri som Tommy Müller hade uttalat sig.
Okej, okay. Det andra jag noterar i det här är att jag tycker att det är väldigt få som frågar ändå så här, alltså, vad lättvindigt ni byter parti. Det är ju lite anmärkningsvärt att man bara, ja, nej men nu hoppar jag över till de här. Som liksom har ganska liksom, mycket mer radikal approach till frågorna.
Ja, fast vi enades väl om förra avsnittet, eller om det var avsnittet innan det. Alltså vi gjorde ju det här testet som du kommer ihåg, eller du gjorde ett test med mig om är det här Sverigedemokraterna eller är det Alternativ för Sverige? Och det visade sig ju vara ganska svårt att skilja partierna åt.
Absolut, men jag noterar att Sverigedemokraterna själva vill föra fram åsikten att det här, som sagt, vad var det de sa om Olle Fältén? Att han hade florerat med rasister och haverister eller vad det
är. Ja, alltså det finns ju inga som använder så hårda anklagelser mot Alternativ för Sverige som Sverigedemokraterna gör.
Ja.
Vi på Interrasistmän har inte kommit i närheten av att kasta så lösvindiga anklagelser omkring oss som Mattias Karlsson gör om Alternativ för Sverige. Ja. Alltså, han kallar dem ju rasister och fascister till höger och vänster. Liksom. Det tycker jag är ganska intressant i sig, med tanke på hur mycket man har viktimiserat sig själva för att man har fått den typen av anklagelse kastat mot sig under liksom 20-25 års tid.
Viktimiserat. Men det är, jo men ja, absolut det, men också som sagt just poängen att det är liksom inte så mycket frågor om att, är det inte lite konstigt att Micke Jansson inte har något större problem att bara hoppa över till det här partiet?
Nej, men det är också jättekonstigt. Alltså, det är väldigt ovanligt att socialdemokrater till exempel som petas ifrån Socialdemokraternas riksdagslistor hipp som happ efter 25 år i partiets tjänst bara väljer att hoppa av då och liksom ansluta till typ Vänsterpartiet. Det sker ju liksom inte. Så det är svårt att riktigt klart för sig vad som döljer sig bakom kulisserna där. Micke Jansson är ju dessutom, han är inte vilken företrädare som helst. Alltså det är ju som sagt den förre partiledaren som, jag tror han var partiledare 10 år eller något sånt där, va? Mellan 95 och 2005 om jag inte missminner mig.
Ja, men det säger ju någonting om honom som person också. Alltså att han drev partiet redan 1995. Dock var han ju med om att omformatera partiet ganska mycket.
Ja, han var väl den som egentligen drev den första så att säga avradikaliseringen utav Sverigedemokraterna. Sen ja. Så kom Jimmie Åkesson och höll en ännu mjukare linje, och då var Micke Jansson istället den främste företrädaren för det som kallades för bunkerfalangen, som numera är helt utraderad inom Sverigedemokraterna och i stort sett består utav det nya Alternativ för Sverige då.
Ja, alltså de tre som har lämnat är väl, ja, i alla fall Micke Jansson och Jeff Ahl räknas som en del till den. Men det jag tänker främst är att både Micke Jansson och Jeff Ahl, det säger väl någonting om de som har liksom suttit och lurkat på de där riksdagsplatserna i den här partitoppen och helt sonika bara kan kasta sig över till det här partiet då. Det säger ju någonting, om nu Sverigedemokraterna själva kallar dem för liksom rasister och haverister, det säger ju någonting om de människorna som de har haft i sin partitopp i alla fall 8 år i partiställning. Liksom.
Absolut, de är ju 3 stycken nu som direkt då från att bli petade från riksdagslistan hoppar över till Alternativ för Sverige och inte tycks ha några problem med det. Ligger säkert väldigt mycket så här karriärhänsyn tagen till det, man inser att ens karriärsmässiga vägen och Sverigedemokraterna har nått sin ände, och därför så väljer man att byta parti och hoppas att det kan bli en upset i valet möjligen.
Alltså det är väl helt upp uppenbart, tänker jag, med tanke på att alla tre blev petade från riksdagslistan, alla de tre riksdagsledamöterna som har gått över.
Ja, precis. Det är inte, det framstår ju inte som särskilt spontant i övrigt, liksom.
Nej, men samtidigt, det slog mig, eller jag tänkte på det, att någonstans, för du pratade ju om det för några veckor sedan när Henrik var med i den här podden, just om att Alternativ för Sverige kan bli ett hot, så att säga.
Mm.
På den kanten. Och jag är ändå villig att nu, alltså det börjar ju bli lite mer alltså det, jag noterar ju att de har ju en radikalare framtoning. Gustav Kasselstrand stod, alltså samma dag som Micke Jansson, så blev han intervjuad, samma dag som Micke Jansson meddelade att han gick över till Alternativ Sverige, så blir Gustav Kasselstrand intervjuad av, tror det var Expressen, där han säger att liksom en första målsättning är att 100 000 ska återvända, liksom, av invandrare. Alltså det är ju ett ganska i de här sammanhangen radikalt statement, liksom.
Ja, men alltså det de verkligen har lyckats med Alternativ för Sverige, det är ju att
få medieexponering
och knyta till sig politiska profiler. Men det är ju ändå intressant att de verkar locka till sig fler före detta SD-politiker än det totala antalet väljare som de har, åtminstone idag. Alltså med så många profilerade kandidater så hade man kunnat tänka sig att det skulle spegla av sig åtminstone lite grann i väljarstödet, men det verkar det ju inte göra.
Nej, precis. Än så länge så verkar ingenting tyda på det. Däremot så kan jag ändå konstatera att deras framtoning förmodligen appellerar till stora delar av nätrörelsen som förmodligen har radikaliserats ganska mycket de senaste 10 åren.
Jag tänker också det. Jag tänker att, alltså det var lite det jag tänkte på när jag pratade, eller när vi pratade med Magnus också, att Sverigedemokraterna har ju egentligen skjutit sig själva i foten för just det här ögonblicket, alltså när det kommer ett alternativ höger ut, därför att man har ju med sin propaganda radikaliserat människor så till den milda grad att jag föreställer mig att det finns utrymme för ett parti till höger om SD idag.
Ja, men framförallt om du under flera års tid har målat upp bilden av att islamiseringen och massinvandringen kommer att förstöra det här landet och att landet håller på att kollapsa, då är det ju liksom ganska tandlöst av Sverigedemokraterna att prata som de gör nu, till skillnad från hur Alternativ för Sverige pratar.
Mm.
För om man målar upp den, så att säga, de symptomen som de gör, då bör ju Alternativ för Sveriges lösning vara mer appellerande till människor som tror på det.
Ja, med tanke på alla de här domedagsprofetiorna så måste ju den mest reaktionära lösningen vara den bästa. Det är det jag menar också. Det är därför som jag säger att Sverigedemokraterna med den här idogna propagandan under väldigt många år borde ha satt sig i en knepig sits för en utmanare högerifrån. Men vi får se om det så småningom kommer att bära frukt i väljarstödet. Det vet vi inte. Än så länge är det ju mest bara politiker i Sverigedemokraterna som hoppar över till Alternativ för Sverige. Inte så många väljare som det ser ut just nu. Men som sagt, något fel verkar ju vara i partiorganisationen, för att man har, som sagt, sju politiska vildar i sin riksdagsgrupp. Och det ser inte mycket bättre ut ute i landets kommuner. Antalet ledamöter som har lämnat sina respektive partier har mer än fördubblats jämfört med förra mandatperioden. Och det beror ju i hög utsträckning på Sverigedemokraterna, vars manfall beror både på partiets uteslutningar och på ledamöter som självmalt har lämnat på grund av typ interna stridigheter, eller att man bara har insett att det inte var så kul att sitta i kommunfullmäktige eller någonting.
Mm-hmm.
Ett av de mer anmärkningsvärda exemplen på det här hittar vi i Växjö, där Sverigedemokraterna nu helt saknar representation efter att Pontus Nordfjell som fjärde och sista mandathållare lämnade in sin avsägelse förra veckan. Och därmed då var den sista att lämna båten. Numera har Växjö ingen representation från Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige.
Men förlåt, det var 4 personer som hade dratt.
Ja, och det roliga är att de verkar inte ha uppgett med skäl, inte vad jag kunde hitta i alla fall i den här artikeln som jag läste i Smålandsposten, utan det handlar väl mer om att jag föreställer mig att det är människor som går med just för att man vill rädda Sverige från den här förestående undergången till följd av invandring. Och så märker man att i kommunfullmäktige så är det ju lite mer jordnära diskussioner för det mesta. Det kanske inte är så himla spännande att sitta och prata om grustäktsavgifter eller vad det nu kan vara medans landet håller på att förfalla där ute.
Jag tror att du har så jävla rätt också. Alltså det måste ju vara så många som liksom har glidit in här i politiken och tror att nu jävlar, nu ska jag visa dem.
Ja, precis. Jag föreställer mig att de sverigedemokratiska ledamöterna är lite annorlunda till sin karaktär än de mer etablerade partiernas. Den som sätter sig i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna är nog i högre utsträckning genuint intresserad av hur snöröjningen i kommunen ska gå till.
Ja, precis.
Det är mina fördomar i alla fall. Och de verkar ju, med tanke på avhoppen från kommunfullmäktige i Sverigedemokraterna, så ja, finns det ju viss stöd för den spekulation.
Jag menar, det finns ganska många exempel på människor som uppenbart inte kanske har satt sig in i vad de håller på med.
Nej, eller ja, precis. Och det var lite roligt att just det här hände i SD Växjö också. Därför att de verkar ha en ordförande som också är väldigt så här, alltså han tänker stort. Mm-hmm. Får jag för mig.
Jaha.
Han heter Nils Sjöqvist Axelsson. Och de har det lite jobbigt rent generellt nu i SD Växjö. För i samma veva som deras sista mandathållare försvann så blev Nils Sjöqvist Axelsson uppmärksammad i Smålandsposten för att han har hyllat Putin och poserat med vapen i samband med några filmer som han spelade in under tiden innan han blev SD-politiker.
Mm.
Och alltså, då tänker man, en SD-politiker som hyllar Putin, what else is new? Liksom.
Ja, det är inte så anmärkningsvärt.
Nej, precis. Men det är någonstans här som det blir riktigt intressant faktiskt. Smålandsposten skriver om att Nils Sjöqvist Anders Axelsson hade spelat in de här filmerna under tiden då han var medlem i någon slags undergrupp, eller som jag tolkar det, en fanclub till The Golden One.
Ja.
Och då kan ni ju tänka er att det här kan bli ganska skoj, va?
Ja, och The Golden One är alltså ett konstprojekt, kanske. men ser nog sig själv mest som den ariska rasens främste företrädare och förkämpe för att rädda Europa mot undergången.
Precis. Egentligen så heter han Marcus Folin. Och han är en YouTuber då, som har lanserat någon slags halv hemsnickrad nyfascistisk ideologi som bygger mycket på rasföreställningar och ultramaskulinitet och sånt där. Han har varit med i Radio Nordfront som ges ut av Nordiska motståndsrörelsen, och han har dessutom varit skribent på motpol.se.
Ja, bland annat.
Det är lite svårt att fånga vad som är The Golden Ones essens, för det här är ju en vanlig nasse liksom. Jag satt och klurade på det här och jag gick in på Flashback för att få någon slags inspiration. Och där beskrivs han i lite varierande termer. En användare beskriver honom som en person som framstår som en lite udda människa med ett stort driv. Han verkar bygga sin karriär på att kombinera fascistisk ideologi med bögporr-estetik.
Ja.
det är ju en förklaring så god som någon. En annan hade en lite mer grandios uppfattning om The Golden One. Jag gissar att det möjligen är han själv som har skrivit detta. Han är asagudarnas utvalde till att dra oss ur dekadens och visa vägen till en gyllene framtid.
Yeah.
Så det råder lite olika uppfattningar om just The Golden Ones sense. Men vi kanske kan ta och lyssna på ett klipp på hur det kan låta i hans YouTube-videos.
Greetings, reverends. Today I want to read my hate mail. But first, let's admire how fucking golden and glorious I am. Fucking juicy. Yeah, no, I didn't have any hate mail. But since I have your attention, and since you all love me, I love you as well, then it's appropriate that I give you some great advice. I've said this before, I say it again, since it's so important. Don't stress the shred. Build your fucking base first and then cut down when you have acquired great strength, glory, and size. And who am I? I'm the golden one, XOXO.
Så, Nils Sjöqvist Axelsson, alltså Sverigedemokraterna i Växjös ordförande, var med i en grupp som kallades för The Northern Brothers, som var uppenbart inspirerad av The Golden One. Han slutade dock där när han blev politiker. När jag gjorde research för det här programmet så hittade jag för övrigt Facebook-sidan som nu har bytt namn till The Northern Brother, alltså i singular. Ja. Och det blir en så himla sorglig bild av någon stackare som har blivit övergiven av sin kompis som sveken för att satsa på politisk karriär.
De var alltså två från början, alltså brother.
Ja, de var två från början och så numera så har han bytt namn till The Northern Brother och så står han på samma ställe som de hade sin profilbild på förut, fast nu står han ensam. Det är så himla sorgligt. Det är ungefär som om du skulle satsa på en politisk karriär och lämna mig här, skulle jag sitta där och podda för mig själv i all oändlighet.
Inte riktigt samma sak, va?
Lite samma sak. Utan några lyssnare. Hemskt.
Möjligt, men alltså, komiken är att de först heter The Northern Brothers.
Det gör det bara ännu bättre. Ja.
Och sen så tar bort den. Och sen att han står på exakt samma ställe på samma profilbild.
Och nu heter han The Northern Brother.
Yes, tell me more about this Northern ja. Brothers.
Ja, jag tänkte att de skulle få berätta själv. För Nils har ju dessvärre tagit ner de här filmerna som de gjorde från sin Facebook sen han blev politiker då.
Mm-hmm.
Men tack och lov, internet glömmer ju aldrig. Och vi fick en länk till Vimeo, tror jag att det var, skickat till oss av en av våra underbara lyssnare.
Dailymotion var det faktiskt.
Ja, det är klart det var, ja. Just det. Och alltså... Det här är absolut fantastiskt. Låt oss lyssna på den här lilla vattenkammade svärmorsdrömmens hysteriska Napoleon-komplex.
We, the Northern Brothers. We, the normal people. We have come to Earth, to Sweden, to the North, to defend what is equally ours, what our ancestors have left for us.
But the beta leftists, they're destroying it all.
We have to conquer what is going to be lost otherwise.
But we, the Northern Brothers, will do what we must to save our culture, our nation, and our mother Svea.
In a few years, after the Western civilization has had a couple more victories, more people will open their eyes and see the disaster that they have brought upon us. Then they will join us. We will not receive any appreciation. We will not be acknowledged. We will not be thanked. But at least we will know that our efforts as patriots has not been for nothing. We will succeed. We will be victorious. All of our beautiful nations will thrive. All of our alluring countries will prosper. All of Europe will be magnificent and stand as a radiant statue of glory for the rest of the world to mimic as they incubate their nations with the same love as a newborn child receives from its mother. Our patriotism is not about imperialism and seizing the world. Our patriotism is about enlightening people to find a spirit of fellowship for their countrymen, no matter where you're from. We despise the phrase every man for himself. Our narrow individualism is sacrificed at the altar of the noble and altruistic spirit of nationalism.
We love our nation, and we want for you to love yours too.
Ja, det finns ju mycket att prata om här. Jag rekommenderar alla som lyssnar på podden att gå ut på vår Facebook-sida där vi väl kommer att länka till den här videon också. Så man kan se det dessutom. Det gör sig ännu bättre när man ser det. Jag tycker det är roligt till att börja med att alltså, de pratar ju, de har ju samma liksom språkliga imperfektioner i engelskan som The Golden One har. Alltså de pratar engelska på exakt samma sätt. Även på de sätten som han pratar engelska dåligt på. Du fattar vad jag menar. Alltså de har ju karbonkopierat honom fullständigt.
Ja, det är jättemärkligt. Det är jag funderar på när du säger det, om det är så att de ser någon prestige i att prata med ganska mycket sväng, alltså svensk, vad heter det? Svensk
brytning.
Svensk brytning.
Ja, men alltså, de har jättemycket svensk brytning samtidigt som de använder sig av de här högtidliga fraseringarna liksom, som man hör i typ brittisk fantasy eller något sånt där. Alltså, det är så jäkla roligt. Det är också väldigt kul tycker jag att de pratar om betahanar. Alltså beta-leftist pratar de om.
Ja.
Samtidigt som alltså det är två killar som går liksom hand i hand typ på den här videon. Och de försöker göra exakt samma grej som The Golden One gör. Alltså de vill i stort sett vara honom, fast de är lite mindre. De följer i hans fotspår helt och hållet. De pratar på samma sätt och de levererar samma budskap. Alltså de följer honom till minsta detalj typ, fast de är lite mindre. Jag kan inte tänka mig någon mer liksom beta, just det. Alltså att The Golden One är deras alfa då, skulle jag så att säga.
Men jag förstår inte riktigt om, alltså du pratade ju för något halvår sedan om alt-right-rörelsens metapolitik.
Ja.
Att de försöker då till exempel göra om sången i Lejonkungen och göra sig så, vad ska man säga, använda uttrycket cringe som möjligt.
Mm.
Så att det liksom ska bli att det blir delat för att det blir pinsamt eller för att det, ja, för att, ja, men för att få uppmärksamhet. Alltså det här känns ju någonstans, jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det här. För om man, framförallt om man tittar på videon, så är det ju väldigt märkligt. Det är en sekvens som flashar förbi när en av dem står och lutar sig mot en jättestor sten i bara jeansshorts. som går förbi liksom jättesnabbt.
Det är så konstigt.
Och han är inte särskilt muskulös heller. För jag har ju sett, alltså Golden One gör ju det hela tiden, men den här killen är ju ganska så...
Ja. Golden One är ju riktigt bitig.
Ja, det får man ju ge honom. Att han är, så att han passar ju kanske bättre att posera mot en sten utan tröja.
Ja. Nej, men alltså, jag tycker också att det är jättesvårt att tolka det här. Alltså i vilken utsträckning som det är allvarligt och inte liksom. Alltså, det här framstår ju mer som någon slags personlighetsstörning snarare än en ideologi. Skulle jag säga. Det är himla konstigt. Men jag tycker att det är någonting samtidigt väldigt lugnande med den här typen av klipp. För det känns ju lite obekvämt att tänka på att den här typen av nyfascistiska rörelser får mer och mer kraft och spridning på nätet och så vidare. Men sen så visar det sig att de är urgulliga. Man vill ju bara ge den här clownen en nallebjörn eller någonting. Det är också väldigt roligt, måste jag bara säga, allt det här snacket alltså om Moder Svea och såna saker. Alltså jag får fundera på om hela den här ideologin är ett uttryck för ett ganska djupt rotat oidipalt komplex möjligen. Alltså de gör ju den här mamma-analogin två gånger bara i den här videon. Så jag återkommer till det här med att man känner att man bara vill ge dem en nallebjörn och typ stoppa in dem i under någon varm filt och sådär.
Ja, jag förstår vad du menar i moderskomplexet. Å andra sidan är det ju en ganska vanligt förekommande symbolik i moder.
De nämner dels moders V, och det kan man ju köpa. Men sen så börjar jag ju också prata om att någonting ska utstråla lika mycket kärlek som en mammas kärlek till sitt nyfödda barn och sånt där. Det känns som att det är någonting som fattas i de här stackars pojkarnas liv.
Ja, det är ju helt uppenbart. Men vad det är ju en annan fråga, kanske.
Även någon slags oidipalt komplex föreställer mig att det handlar om.
Men jag vet inte...
Vi måste verkligen påminna om att det här, det är ingen vanlig clown som vi lyssnar på, utan han är alltså ordförande för Sverigedemokraterna i Växjö. Är inte det helt sjukt? Det är en av våra liksom ändå relativt sett större städer som han är SD-ordförande.
Det ger ju ytterligare dimension till det här klippet, om inte annat.
Ja, verkligen. Jag skrattade hejdlöst när jag såg det första gången, men sen när jag insåg att det är alltså ordförande för Sverigedemokraterna i Växjö som vi tittar på, då fylldes jag av ett sånt här, en väldigt skön känsla av eufori, att vi har en lika galen höger i Sverige i viss mån som det finns i USA. Jag tänker på typ Alex Jones och hans jävla utbrott och sånt där.
Men
det här är ju lika crazy som det.
Det är ändå noterat. Jag vet inte om man kanske underskattar den här typen av fenomen hos unga män. Alltså jag funderar på om jag själv hade varit 15.
Nej, men alltså, nej. Nej, alltså aldrig. Vi har väl alla haft våra så här manlighetskomplex liksom, men det kan ju absolut max sträcka sig till att man tycker att Vin Diesel är cool typ. Det kan inte gå så här långt och att det fortfarande ska vara coolt liksom.
Nej, precis, alltså...
om man inte lider utav den här mycket mycket komplicerade personlighetsstörningen som de här verkar lida av, och det kan ju säkert finnas flera som lyssnar på den som också gör.
Nej, men alltså, om man skulle jämföra den här propagandan som ändå är ganska alltså den är ju ganska radikal i ett avseende, då står ju pratar, ja i och för sig den är ju mer liksom patriotisk och den är ju inte så vulgär.
Nej, för så vitt jag förstår det så handlar ju hela den här träningshysterin som de lanserar, handlar väl om att man ska förbereda sig för det stundande inbördeskriget och sådana saker.
Det är förvisso sant, men det framgår inte just i den här videon, utan det här är ju mer någon sån där generation identitär liksom, värna ditt fosterland, bevara din ras, bla bla bla.
Uppskruvat några varv då.
Ja, men jag noterar att alltså, för de är ju lite paja som sagt när de gör sin propaganda.
Lite.
Men om man ska bli allvarlig i det, för att om du skulle vända på det så skulle du titta på den här typen av motsvarande fenomen hos till exempel islamister.
Jag tänkte samma tanke faktiskt. Alltså man föreställer sig IS-propaganda och sånt där.
Exakt. Men för det appellerar ju uppenbarligen till följare och människor. Men den är ju mycket mer välproddad och inte... Alltså jag vet inte vad det är som gör att om det är kontexten, alltså i den svenska kontexten, så gör det otroligt lökigt att stå så där som han gör och pratar med den här... Det är nog mest den här liksom försöket till att prata så hårt som möjligt.
Ja, alltså det har ju dels att göra med den svenska kontexten såklart. Alltså att man liksom lever under en demokratisk statsförsorg liksom, samtidigt som man har en så oerhört hög svansföring. Det är ju lite... Det är tuntigt på samma sätt som vänstermänniskors Che Guevara-komplex i vissa fall.
I vissa fall?
I vissa fall. Okay. Men du vet.
Det är väl alltid lika pajigt?
Jag menar, överhuvudtaget de här revolutionära tendenserna i ett välfärdssamhälle är ju ganska ganska skrattretande.
Alltid.
Men här så har de ju som sagt skruvat upp det mycket mer i det att de pratar om, alltså att de använder sig av den här, jag vet inte vad det är, någon slags Gandalf-röst typ. Det är så otroligt fajigt. Men man ska också komma ihåg, alltså William Erik Viking Hane, den före detta vice ordföranden i Sverigedemokraternas ungdomsförbund, hans uteslutningsärende bestod ju bland annat av att han typ gillade The Golden One på Facebook. Mm. Här har vi nu en aktiv SD-politiker som har drivit någon slags märklig fanclub till The Golden One. Vad ska det leda till i så fall? Liksom?
Men du har även noterat att de här, alltså att han tränar ju med The Golden One också.
Ja, det har jag. Jag såg det på någon video på YouTube. Jag vet inte om det var med den här politiken eller om det var med den kvarvarande Northern Brother.
Nej, utan Expo skrev om det här i samband med att den här blev en nyhet. Och då skriver, SD-ordförande var aktiv i högerextrem styrketräningsgrupp.
Du undrar, när var det?
I dag? Nej.
Ja, men när var det som han var aktiv i deras styrketräningsgrupp?
Fram till vintern 2017 var han aktiv i Northern Brothers då.
Ah, intressant. För medan jag fortfarande bodde i Uppsala för cirka 2 år sedan eller när det kan ha varit, då brukade ju The Golden One ibland träna utanför mitt hus med ett gäng småpåvar. Jag undrar om den här politiken möjligen var med då.
Ja, alltså, ja, precis. Men det du påpekade ju, eller du nämnde ju William Erik Viking Hane.
Mm.
Nuvarande vice ordförande i Alternativ Sverige som du sa blev utesluten bland annat på grund av att han visat sympatier för The Golden One. Det som är värt att notera att i efterhand så är ju har ju även William Erik Viking Hane tränat med The Golden One.
Ja, de är det.
Ja, men värt att notera.
Mm.
Men även värt att notera när man pratar om Alternativ för Sverige och de faktiska kopplingarna som finns till då identitärer. Och, alltså, vi menar ju inte att uteslutningsärendet mot de här människorna är strunt. Det är ju sant det som påstås om William Erik Viking Hane. Det stora problemet i Sverigedemokraternas fall är ju att de är hycklare eftersom stora delar av partiet sysslar med exakt samma saker på högre topppositioner också. Så det är ju det som är det roliga med det. Men just att William Erik Viking Hane också hänger med Golden One är ju värt att notera. Mm.
Jo, absolut.
Jag tycker att en kul detalj med den här historien, det är när Smålandsposten har konfronterat den här Nils Sjöqvist Axelsson, då, den här ordförande människan, med de här uppgifterna om Putin och vapen och Northern Brothers.
Mm.
Och så frågar de på hur han ser på sin tid i Northern Brothers. Han säger så här: jag tycker att detta är ungdomssynder och det är inget som jag skulle ha gjort igen. Men det är gjort och jag kan inte ta tillbaka det och jag ångrar det inte.
Nej.
Jag tycker det är kul.
Ja, det är verkligen att helgardera sig det. Det är ungdomssynder och det är inget jag ångrar. Då stänger vi butiken. Veckans avsnitt av Inte Rasist Men podcast är slut. Avsnitt 94 alltså. Mm. Till ända. Vi tuffar på här, vecka ut och vecka in, och håller utgivningstakten som vi har lovat än så länge.
Det är ändå imponerande av oss. Jag tycker.
Ja, jag är helt klart nöjd, och det känns betydligt enklare än vad man hade kunnat tro i början.
Är det så, verkligen?
För mig som inte klipper.
Ja, nej, okej. Okay. Ja, ja. Det är nog sant.
Ja, några avslutande ord här då. Vi kanske ska nämna, det har ju hänt en stor sak inom den nationella rörelsen, tänkte jag säga. Eller det som vi pratade om förra veckan, det som Steve Bannon beskriver som den globala populiströrelsen.
Ja, men där är ju intressant i det avseendet just om den globala. Det är ju en poäng i det här fallet. Vi pratar det stora som har hänt, vi pratade ju såklart om att Fidesz vann återigen valet i Ungern och blev regeringsbärande parti för fjärde gången. Den här gången dock med, vad jag förstår, egen kvalificerad majoritet.
Just det.
Tidigare har man suttit och haft kvalificerad majoritet tillsammans med ett annat parti i en koalition.
Just det.
Men nu har man alltså egen kvalificerad majoritet, vilket i Ungern innebär att man kan ändra i konstitutionen.
Precis. Ja, det är i stort sett fritt spelfält nu för Viktor Orbán.
Som om det inte har varit det innan. Men väl värt att notera är ju att det är väldigt glada miner i den Sverigevänliga rörelsen, som vi säger, i Sverige.
Mm. Jag läste en artikel i Samhällsnyttet av Erik Almqvist, som ju var bosatt i Ungern, som var mycket nöjd.
Ja.
Men vi ska ju ta avrunda. Vi ska ju först puffa för vad som händer i den här podcasten nästa vecka.
Ja.
Då får vi nämligen besök. Vi får gäster med oss. Och det är inga mindre än ledarskribenterna Adam Sveiman från Göteborgsposten och Ivar Arpi från Svenska Dagbladet.
Ja.
Och de har tillsammans skrivit en bok som heter Så blev vi alla rasister, som så vitt jag förstår det är en kritik av den identitetspolitiska rörelsen i Sverige, framförallt identitetspolitik som kommer från vänster, va?
Mm, just det. Och som sagt, de kommer att komma med i podden och vi ser fram emot att diskutera den här frågan med dem.
Ja, precis. Jag har länge varit sugen på att diskutera ämnet identitet och politik i lite bredare termer i den här podcasten. Och då är det här två väldigt bra gäster som vi förhoppningsvis kan ha lite dynamik med också, i den meningen att vi kanske inte håller med varandra om allting.
Just det. Men det återstår att se.
Det återstår att se. Och vi vill ju väldigt gärna ha våra lyssnares hjälp också. Är det någonting som ni undrar över eller några frågor som ni tycker vore bra att ställa till Adam Sveiman eller Ivar Arpi eller båda två, så får ni gärna mejla dem till oss på podd@interrasistmen.se. Podd med den obegripliga stavningen 2D.
Mm. Och ja, med de orden och de här orden.
Alltså det är ju sant att mjölk är ett perfekt livsmedel.
Så tänker jag mig att vi avslutar veckans podcast.
För att citera mig själv, som är Henrik Johan som brukar säga.
Det, vem var det annars som citerade sig själv?
Jag minns bara att Henrik har gjort det.
Jag har sagt för att citera mig själv.
Jag vet inte om man uttryckte det så riktigt. Men det var något sånt. Typ som jag brukar säga. Eller något sånt där.
Men var inte det Aron Flam som gjorde det?
Jo, det sa jag ju.
Voldemort-effekten.
Voldemort-effekten. Det här brukar
som jag kalla för snott från honom.
Som är helt snott, som sagt, ifrån Majid Nawaz och Bill Maher och Sam Harris och andra sådana här liberaler.
Ja, okej. Det var allt för den här veckan. Tack för att ni har lyssnat.
Nej, men vi hörs.
Hej då.
Hej.